Du ska känna dig varmt välkommen till den här undervisningen. Oavsett om du lyssnar till den i samband med någon av våra fysiska söndagsträffar. Eller om du sitter hemma vid just nu och kanske lyssnar på det här i efterhand. Som det verkar så kommer det förmodligen ta ett tag innan epidemin klingar av och vi återigen kan samlas till gudstjänst. Och så länge den pågår så är det min ambition att lägga ut ett budskap varje söndag förmiddag här på podden. Jag heter Gert Torstensson och är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk. Min förhoppning är att du ska se det här som en förmån och vilja ta del av budskapet. Har du tankar och funderingar runt det du hör så får du jättegärna höra av dig. Du hittar för övrigt alla kontaktuppgifter här på hemsidan. Jesus hade ju 12 lärjungar. En av dem hette Johannes. Han brukar kallas för kärlekens apostel. Han är författare. Dels till ett av de 4 evangelierna i Nya testamentets inledning. Men han har också skrivit 3 lite kortare brev. Och dessutom Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Han skriver mycket om Guds kärlek. Och han talar om sig själv som den lärjunge som Jesus älskade. Jag tror inte att vi ska uppfatta det så att Jesus älskade Johannes mer än någon annan. Det var kanske snarare så Johannes uppfattade Jesus, att när han såg in i Jesu ögon så var det framförallt kärleken han mötte och kärleken som strömmade mot honom. Vi ska läsa ett avsnitt av det som Johannes skriver. Och vi ska läsa från första Johannes brev, kapitel 4. Första Johannes brev, kapitel 4. Jag börjar på vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Ett innehållsrikt sammanhang. Gud är kärlek, står det. Då kan vi fråga oss, hur har Gud visat sin kärlek till oss? På vilket sätt har det blivit klart för oss att Gud är kärlek? Jo, genom att han gav något till oss. Han sände oss, eller han gav oss sin enfödde son till försoning för våra synder. Och Jesus i sin tur, han gav sitt liv för oss. Han var inte tvingad till det. Han gjorde det frivilligt för vår skull av ren och fullkomlig kärlek. Och Jesus, han säger själv att ingen kan visa större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och så läser vi också att Gud har gett oss av sin ande. Och det har han gjort utan att mäta, utan begränsning. Han har inte hållit tillbaka. Så alltså, hur förstår vi att Gud är kärlek? Jo, han ger. Och han ger. Och han ger igen. Gud är en givare. Och hans kärlek är inte teoretisk. Enbart. Han talar om att han älskar oss. Men hans kärlek består inte bara i ord, utan också i praktisk handling. Så mycket älskade Gud världen att han gav. Att han gav oss sin enfödde son för att vi inte skulle gå under utan ha evigt liv. Det där är ju ett känt Johannesord. Och uppmaningen till oss är att vi ska älska Gud och att vi ska älska varandra. Ja, den här texten säger till och med att vi är skyldiga att älska varandra. Kärleken börjar inte med oss. Det är inte vi som ska sätta igång någonting i egen kraft, utan kärleken börjar med att Gud har älskat oss och vi älskar därför att han först har älskat oss. Han har visat oss vad verklig kärlek är. Och så står det att var och en som älskar är född av Gud. Och är vi födda av honom så bor kärleken i oss genom den helige ande. Han har alltså lagt sin kärlek i oss. Han har låtit kärleken ta sin boning i oss. Och om vi bläddrar tillbaka och så läser ett par verser ifrån det tredje kapitlet i första Johannes brev, så står det så här i 3:16. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Ja, det är ju en sak att säga att vi älskar och uppskattar. Och det ska vi ju verkligen inte sluta med. Men det vi säger behöver också backas upp av handlingar för att det vi säger ska visa sig vara sant och trovärdigt. Och vad är det då för handlingar? Jo, det handlar om att ge. Kärlek i praktiken är att ge. Utan baktankar. Att leva utgivande. Att ha ett generöst sinnelag. Att vara en givare. Och det är ämnet för dagens förkunnelse och dagens budskap. Kärlek innebär att ge. Och då kanske dina tankar går till pengar. När vi talar om givande och att vara en givare så är det lätt att tänka på kollekten. Och det kan väl vara på sin plats att också påminna församlingen om att trofast fortsätta att ge även i de tider vi nu har. Även om vi upplever det som att samhället är satt på paus, så är det ju faktiskt så att räkningarna fortsätter att strömma in och utgifterna stannar inte av, och det får vi inte glömma. Men mitt budskap idag handlar övergripande om givande. Ett generöst sinnelag att leva utgivande som ett bevis på att Guds kärlek faktiskt har fått fäste i oss. Jag skulle vilja ge dig ett par olika infallsvinklar av vad det innebär att vara en givare. Och vi kan väl gå till andra Korintierbrevet. Vi får bläddra lite grann här nu. Följ med mig till andra Korintierbrevet, det 9:e kapitlet. så läser jag ifrån vers 6. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Det här avsnittet handlar ju visserligen om att samla in en pengagåva, men principen är allmängiltigt principen är allmängiltiga för allt form av givande. Nu är det ju så att vi lever i en begränsad tillvaro. Vi kan inte ge till allt och till alla och överallt, men bibelordet uppmanar oss att vara givare, att leva ett sådant liv. Och låta så att säga Guds kärlek i oss ta sig sådana uttryck. Här står det att vi uppmanas att tänka på om vi sår sparsamt eller frikostigt. På en sparsam sådd blir ju skörden också sparsam, och efter det, på en frikostig sådd så blir skörden därefter. Men oavsett vilket så kommer det en välsignelse på givande. Det är just lagen om sådd och skörd. Alltså på sådd kommer skörd. Vi tror ju och förväntar oss att när vi sår så här på vårkanten så kommer vi också få skörda. Bibeln säger också att det är saligare att ge än att ta. Och det här är ju Guds rikes matematik. Det som vi rent intellektuellt kan få lite svårt att få ihop. Men den som ger, han får. Men kom nu också ihåg att vi inte ger för att få, utan vi ger för att vi älskar. Det är liksom bara ett uttryck för Guds totala omsorg om oss. Samtidigt ska vi veta att det går aldrig att tvinga fram kärlek. Vi kan aldrig tvinga människor att ge. Som människor så löper vi alltid en risk att i trängda situationer börja använda oss av för Guds rike otillåtna medel. Och sådant som inte alls motsvarar Kristi sinnelag. Medel som hot och tvång och manipulation av olika slag. Men allt givande, vad den rör sig om, det är frivilligt. Och det ska göras utifrån ett eget beslut. Och i glädje över att få vara med. Gud älskar en glad givare. Han vill inte att vi ska ge för att vi känner oss tvingade till det eller av olust. Men vet du, när bibelordet förkunnas och när den helige ande tillåts verka i våra hjärtan och så att säga bearbeta ordet som vi hör, då händer det någonting med oss. Gud väcker kärlekens låga till liv i oss. Vi får en längtan efter att ge. Vi vill vara med. Vi lär känna Guds kärlek och vi kommer till tro på den. Och därför så växer viljan och givandets glädje i oss i takt med att den helige andes liv expanderar. Därför är allt givande byggt på fri vilja. Vi tvingar inte. Vi manipulerar inte, vi förkunnar ordet, vi synliggör behoven och så överlåter vi sen till den helige ande att uppenbara och väcka upp Guds kärlek i våra hjärtan. För Guds kärlek är alltid utgivande. Vi letar upp ett nytt bibelord och då går vi till Ordspråksboken, det tredje kapitlet. Så ska vi se på en annan infallsvinkel på det här. Kapitel 3, jag tror jag läser vers 9 och 10. Det står, ära Herren med vad du äger och med det första av all din gröda. Då ska dina lador fyllas av rika skördar och dina pressar flöda över av vin. Här skymtar vi återigen givandets välsignelser och den himmelska matematiken. Att när vi ger så ska våra lador fyllas. Men nu är det framförallt någonting annat som jag vill fästa din blick på, någonting som står i vers 9. Det står om att vi ska ge det första av all vår gröda. Vi kan ge olika saker och på många olika sätt. För de flesta av oss i vår tid är det ju inte grödor kanske vi ger, men det kan givetvis handla om pengar, ägodelar, praktisk hjälp. Vi fyller olika behov till människor som kanske befinner sig i svåra situationer och så vidare. Men inte minst så utmanas vi på ett annat område i våra dagar, och det är att verkligen ge av vår tid. Är det någonting som många av oss tycker att vi har för lite av idag, så är det tid. Vi säger ofta så här: jag har inte tid. Har du hört dig själv säga det någon gång? Och förmodligen har du hört mig också säga det. Och det är ju en stor fet lögn, om jag får uttrycka mig lite drastiskt. Vi har tid. Och dessutom har vi lika mycket allihopa. Det är ju en av få saker som är helt rättvist här i världen. Men vi tycker oss av någon anledning inte ha tid. Kanske inte ha tid att läsa Bibeln och be och engagera oss kanske i kyrkan eller i andra människor. Men om sanningen ska fram, så handlar det där åtminstone till en viss del om prioriteringar. Och jag vill inte alls verka oförstående inför det faktum att vi många gånger är väldigt pressade av alla måsten och krav som ställs på oss. Inte minst då det gäller kanske våra jobb och så vidare. Det där är en utmaning för oss alla. Men här finns det ju ändå ett bibliskt förslag till en lösning. Jag tror att vi ska iaktta vilken del det var som vi skulle ära Herren med. Det var ju inte den sista, utan det var den första delen. Vi ska alltså inte ge den sista delen till Herren och det som eventuellt blir över, och ifall vi hinner. För min erfarenhet är att det sällan blir något över, och om det blir så finns det många saker som står i kö för att få sin del. Tänk på följande. Det är ju så att ett av 10 Guds bud säger så här: tänk på vilodagen så att du helgar den. Vilken dag är det? Jo, i det nya förbundet så är det uppståndelsedagen. Det är söndagen. Vilodagen är den första dagen i veckan. Och den är helgad åt Herren. Vi ger den åt Herren, för den tillhör honom. Vi vilar och vi umgås med Herren och med hans folk. Sedan kan vi arbeta de övriga dagarna. Många gånger tänker vi på söndagen som att vi ska vila och ta igen oss efter utfört arbete. Så äntligen om möjligt ska vi få lite tid över till Gud. Men då har vi i vårt medvetande placerat den dagen sist. Och det är ju så det ser ut i våra almanackar och kalendrar. Jag brukar få en almanacka från Afrika varje år. Och där är det så att den röda dagen, söndagen, den finns till vänster i början på veckan. Tänk på hur många saker omedvetet påverkar oss och hur vi ser på saker och ting. Tänk att söndagen inte behöver vara den sista dagen i veckan. Det kan få vara den första dagen i veckan. Tänk att jag får ära Gud med den första dagen. Tänk att jag får börja min vecka i umgänge med honom. Tänk att jag får bjuda in Gud i mitt liv och be honom att han ska vandra med mig genom veckan och slå följe med mig. Istället för att komma till Gud när allting är gjort och veckan är över. När jag förberedde det här så kom ett annat sammanhang till mig. Ett känt sammanhang och en känd bibelvers som står i Uppenbarelsebokens inledning. Uppenbarelseboken hittar du sist. Och i andra kapitlet, eller i de första kapitlen ska jag säga, så läser vi om 7 brev till olika församlingar. Och det första brevet i kapitel 2 där då, det är riktat till församlingen i Efesos. Och den församlingen får mycket beröm. Den arbetar uthålligt och den har övat upp en förmåga att skilja på det som är ont och det som är gott. Och så har de uthärdat många svårigheter och mycket lidande för sin tros skull. Men så får de kritik för en sak. Och det är för att de har förlorat sin första kärlek. Jag läser vers 4. Men jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Och jag tänker att det tangerar lite av det som vi har talat om. Vi ger och vi inser att givande är ett uttryck för kärlek. Men kanske är det så att vi har övergett att ge det första. Vi har övergett den första kärleken. Vi ger det som eventuellt blir över. Och det kanske kan gälla både tid, pengar, uppoffringar och så vidare. Men Gud är sanslöst förtjust i det första. Och han kallar oss som sina barn tillbaka till den första kärleken. Jag tror att den tid som vi nu upplever, jag tror att vi på ett sätt ska vara rädda om den och ta vara på den och använda den på rätt sätt. Alltså nu är det tid att söka oss nära Gud. Nu är det tid att göra viktiga val och prioriteringar för framtiden. Den här ofrivilliga och oplanerade pausen som vi nu i mångt och mycket upplever kan faktiskt med facit i hand visa sig vara betydelsefull för framtiden och helt avgörande hur vi väljer att använda den. Vi har sannoliken behov av att stanna upp och inte bara oplanerat följa med ett ständigt rullande ekorrhjul, utan vi får stanna upp. Vi får ställa oss frågan, vad säger Gud nu? Vad vill han tala till mig och in i mitt liv? Vad är det som ligger på hans hjärta för min framtid? Och Guds röst är alltid där och manar oss att komma nära honom. Vi ska avsluta nu och jag vill bara påminna dig om vad vi har sagt. Jo, vi har sagt att Gud är kärlek. Och det har blivit känt för oss. Han har bevisat det för oss genom att han har gett sin son till oss. Han har gett oss sin frälsning och han har gett oss av sin helige ande. Han har visat vad fullkomlig och ren kärlek är. Och Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Kärleken börjar inte med oss, tack och lov. Att du och jag på något sätt ska ta oss i kragen och vara lite kärleksfulla. Utan vi älskar för att Gud först har älskat oss. Han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan. Och vi vill inte att vår kärlek bara ska bestå av ord och fraser, utan att det ska ta sig synliga och praktiska uttryck i vardagen. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Jag önskar dig allt gott för den vecka som ligger framför. Och så hoppas jag att vi hörs och ses igen mycket snart.